den 22 december 96. Fortsatt rapportering om det stora gisslandramat i Lima, Peru.
Perus president Alberto Fujimori har framträtt offentligt för första gången sedan gisslandramat inleddes i Lima. Fujimori höll ett kort anförande i tv tidigt i morse svensk tid. Och frågan är om det förslag han presenterade innebär en öppning eller om situationen nu blir ännu mer låst.
Det var en bistert beslutsam Fujimori som framträdde i tv-rutan. Han inledde sitt korta uttalande med en svidande kritik av Tupac Amaru-gerillan. Terrorister och sabotörer som har förbrukat sin rätt att kalla sig för en politisk organisation, sa Fujimori. Att förhandla med människor som håller ett vapen i nacken på gisslan är fullkomligt uteslutet. Men Fujimori också fram ett konkret förslag. Överlämna vapen till en speciell kommission som kommer att garantera era mänskliga rättigheter och frige hela gisslan utan undantag. Därefter, sa Fujimori, kan vi förhandla. Frågan är om inte hans sätt att avfärda grillan kan komma att visa sig vara ett större hinder för att uppnå en lösning än det konkreta förslag som han presenterade. Under de två senaste dagarna har ockupanterna drivit en veritabel kampanj för att ge sig själva ett mänskligt ansikte. Framförallt via de personer som släpptes i förrgår och som har berättat att de blivit väl behandlade och att ockupanterna vill inleda förhandlingar om ett övergripande fredsavtal med sikte på att integrera sig i det civila livet. Men i natt hade också ockupationens ledare, Nestor Serpa, den enda av Tupac Amaros ledare som är på fri fot, direktkontakt med en lokal tv-station. Serpa talade nästan lågmält. Han lovade att alla de i Island som inte har något med regeringen att göra stegvis kommer att släppas fria. Och de som har något med regeringen att göra, de kommer att behandlas så väl det bara är möjligt. Men, sa Serpa, deras frigivande är helt beroende av regeringens vilja att nå en lösning. Borta var alla hot om att avrätta gisslan. Och borta var också alla de tidigare omutliga kraven. Det var alldeles klart en gest i syfte att visa att vi är beredda att tala om allt. Men samtidigt en vädjan, respektera oss. Fujimoros svar var hårt. Ja till förhandlingar under vissa för grillan svåra men inte omöjliga förutsättningar. Men samtidigt, nej, ni förtjänar ingen respekt. Trots allt, för första gången sedan gisslandramat inleddes finns två offentliga positioner. Kanske ändå början till en dialog. Lars Palmgren, Lima.
Och en kvällsrapportering från tv.
Utrikes nu. Det redan 5 dygn långa gisslandramat i Peru ser ut att bli långvarigt. Den peruanske presidenten har krävt att alla gisslan släpps, men hittills har inget svar kommit från grillamännen.
Det är ett nervkrig som nu pågår. Rebellerna bad omvärlden lyssna på kanal 4 och i kortvågsradio meddelade de att fler och fler ur gisslan efterhand skulle släppas. Men strax bröt regeringssidan all el till residenset och därmed tystnade också rebellradion. I avsaknad av konkret information spekuleras nu om att rebellerna krävt stora penningsummor och att flera förhandlingskanaler är öppna. Men officiellt sker inte mycket. President Fujimori har ändå för första gången talat till kidnapparna som han fördömde. Han gav dem en utväg.
Que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción.
Hittills har inte kommit något svar från den grillagrupp som håller mer än 300 människor fångna i den japanska ambassadörens residens sen i tisdags. En del stillbilder av de tillfångatagna har släppts ut. Det berättas om hur affärsmännen och diplomaterna där inne resonerat politik med sina marxistiska övervakare som enligt uppgift tror att de har det peruanska folket bakom sig i vad de menar är en kamp för social rättvisa. Men på gatorna i Lima har människor demonstrerat sin solidaritet med de tillfångatagna och bett för dem. Också påven i Rom har idag tagit till orda och kritiserat gisslantagningen som grym och omoralisk. På nytt har den militära vakthållningen förstärkts vid den japanska ambassadörens residens. Den japanska utrikesministern Ikeda, som nyligen kom till Lima för att rådgöra om gisslandramat, kallas nu hem igen. Det uppges bero på att man tror att det här kommer att bli en långvarig historia.
Och morgonen den 23 december 1996, åter från Lima.
Det här är P1 i Sveriges Radio. Större delen av gisslan i Lima har släppts. Klockan är 7:30 och här är Ekot.
I Lima i Peru har Tupac Amaro-gerillan nu släppt 225 personer ur sin gisslan på den japanska ambassadörens residens. Vi får en rapport från vår utsände.
Det var som om en stor suck av lättnad drog genom Lima under de 2 timmar som frigivningen varade. Men när alla de frigivna förts bort i väntande bussar till ett sjukhus så kom oron tillbaka. 140 personer finns kvar inne i det ockuperade ambassadörsresidenset. Och i den kommuniké som Tupac Amaro-gerillan lät läsa upp så upprepar man sitt krav att alla organisationens fångar ska släppas som en förutsättning för att frige återstoden av gisslan. Men det handlar ändå knappast om en återgång till de första dagarnas hot om att avrätta gisslan. Snarare ska frisläppandet ses som en del av de förhandlingar som nu pågår mellan regeringen och ockupanterna. Frisläppandet var gerillans svar på det förslag som president Fujimori presenterade igår. Ett sätt att bolla tillbaka bollen och tvinga regeringen att reagera på nytt. Det är troligt att förhandlingarna kan komma att ta ut på tiden. Men allt tyder nu på att det kommer att bli en fredlig lösning. Både regeringen och gerillan har sagt att militära lösningar nu är helt uteslutna. Lars Palmgren, Lima.
Den 23 december 1996. En lägesrapport från spänningen mellan Israel och Palestina. Men framförallt en rapport ifrån Jerusalem.
Och så Mellanöstern där det under helgen har pågått intensiva diplomatiska ansträngningar för att nå en överenskommelse mellan israeler och palestinier om Hebron. Hebron är en symbol för fredsprocessens misslyckande. Ändå är Hebron bara en barnlek mot det som väntar förhandlingarna om Jerusalem. Ekots Mellanöstern-korrespondent rapporterar från den heliga staden.
Det här är saftförsäljaren utanför Damaskusporten i Jerusalem. Han bär en enorm mässingsbehållare full av lakrisdryck på ryggen. Det pinglar om honom när han rör sig. Kedjor av små mynt som rasslar. Runt midjan har han sina glas i ett ställ. Och han bugar sig med hela sin kropp när han häller upp den svarta drycken åt en turbanklädd muslimsk lärd man. Den här saftförsäljaren kunde vara klippt ur en målning från mitten av 1800-talet av David Roberts eller någon annan orientalist. Och bildtexten skulle heta Vattenbärare i traditionell Jerusalem-dräkt. Nu, 150 år senare, är saftförsäljaren ett pittoreskt inslag i den turisttäta staden. Hans pinglor blandas med kyrkklockornas klang och för många muslimer representerar han det traditionella minnet av islams gyllene storhetstid. Men samtidigt är saftförsäljaren ett störande moment för alla de som helst skulle se att araberna försvann.
I want all the Arabs to go from Israel. It's our place. It's another place.
Jag vill att alla araber lämnar Israel. Det här är vårt land och inte deras, säger den här 16-åringen. Jag träffar honom i kön till den omtvistade tunneln bredvid klagomuren i Jerusalem. Bara 2 minuters gångväg från Damaskusporten där saftförsäljaren fortfarande står och pinglar. Men för att komma hit måste man passera en osynlig gräns mellan det judiska och det arabiska. Mellan en israelisk och en palestinsk historieskrivning. Vi var här först, brukar det heta. Ja, men vi har varit här längst, kan svaret låta. Ja, men det beror bara på att ni fördrev oss, heter det då. Jaha, och nu tänker ni alltså fördriva oss. Palestinierna säger att den israeliska extremhögern har fått råg i ryggen nu när de har en regering som inte bara godkänner bosättningar på Västbanken utan också expansion i den arabiska delen av Jerusalem. Och det är inte utan självsäkerhet som ultraortodoxa högergrupper i Jerusalem idag guidar judiska turister i de muslimska kvarteren för att visa vilka hus som egentligen tillhör judar och vilka byggnader som redan har återerövrats. Guiden tar oss med till en yeshiva, en religiös judisk skola som låg här på 30-talet och nu har byggts upp på nytt. Då, på 30-talet, var det här en ståndaktig yeshiva som stod emot arabernas förföljelser mycket tack vare att de hade en trogen arab som portvakt, berättar guiden.
This yeshiva was also one of the most stubborn. In other places, some of them gave up right away in 1921. And here, every time there was a riot, they patched up the damage and came back until 1936. And one of the reasons for this was that they had a watchman who was a very, very faithful Arab, Abu Daoud.
En tonåring från New Jersey som är med på turen lyssnar misstänksamt till berättelsen om den trogna araben. Och han säger att han hoppas att när han en dag gifter sig och flyttar till Israel och bosätter sig i Jerusalem så ska araberna vara borta.
So hopefully by then, you know, if we have a good government, then, you know, hopefully they'll, when they insist that the Arabs will understand that and move out, you know, hopefully they'll convince the Arabs to leave.
På stranden i Tel Aviv kallar man ibland Jerusalemborna för de där knäppskallarna på berget som lever 2000 år bakåt i tiden. Luften i Jerusalem är tung och förorenad av böner, som det heter i en berömd dikt. Men även de mest sekulariserade ministrarna i Benjamin Netanyahus regering måste bygga sin argumentering på religiös grund. Jerusalems borgmästare Ehud Olmert säger till exempel att det spelar ingen roll vad världssamfundet anser om Jerusalem. Det har ingen betydelse att stadens framtid egentligen ska förhandlas inom ramen för fredsavtalet. För vissa saker, säger Ehud Olmert, som är sekulariserad, har redan avgjorts av Gud.
Look, not everything can be determined by the international community. It has been determined by God.
Flera av Ehud Olmerts palestinska motståndare skulle hålla med honom till 100%, fast hos dem har Gud fattat helt andra beslut. Och vid Damaskusporten i Jerusalem står saftförsäljaren och prisar sin Gud. Alhamdulillah, ske Guds vilja.
Saftförsäljaren i Jerusalem och Ekots Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Den 24 december 1996, ja, även på julafton, så fortsätter gisslandramat i Lima, Peru.
I Peru fortsätter gisslandramat och det mesta talar nu för att de kvarvarande 140 i gissland kommer att tvingas tillbringa julen i fångenskap.
I'd like to thank take some time to thank the ambassador of Japan who was all through a tremendous host through what he called ironically the longest cocktail party he'd ever organized.
Gisslankrisen i Perus huvudstad har nu pågått en vecka, men trots att 225 personer släpptes fria igår finns det inget som tyder på att en lösning är inom räckhåll. Den peruanska regeringen vidhåller sin inställning att inga eftergifter ska göras och Tupac Amaru-gerillan sa igår att de som nu är kvar som gisslan har anknytning till den peruanska regeringen och därför får bli kvar inom de välbevakade murarna till det japanska residenset. Och enligt de som frisläpptes igår är rebellerna mycket korrekta i sitt uppträdande.
I think many people developed some respect for these people and I think to show that when we left last night I saw many people, at least half of the people going out shook hands with these guys. And I heard, strange as it may seem, I heard many of them wishing them good luck.
Den 25 december 1996 om den svenska bataljonen i Bosnien.
I vår får den svenska bataljonen i Bosnien utökade uppgifter.
De svenska soldaterna ska kunna skickas till krishärdar också utanför det område där bataljonen nu är stationerad. Överbefälhavaren Ove Victorin säger att Sverige måste vara berett att förhindra nya strider där det behövs. Detta efter att ha träffat chefen för den NATO-ledda fredsstyrkan i Bosnien.
Den svenska styrkan liksom de övriga delar av förbanden här nere kommer att kunna sättas in som reserv för andra. Där är det viktigt att vi bidrar eftersom vi förväntar från svensk sida att få stöttning och hjälp av andra förband om någonting händer av allvarlig karaktär hos oss. Och på samma sätt måste vi ställa upp för andra. Det här är militärt sunt och riktigt.
Vad innebär det för de svenska soldaterna?
Ja, förhoppningsvis ingenting om lugnet består och vi har en fredlig utveckling. Men om det blir konflikter eller det skulle bli en allvarlig situation så får man ju vara beredd att stötta där det behöver stöttas militärt.
ÖB Ove Victorin har nu gått igenom läget i Bosnien med den amerikanske generalen Crouch. Han är nytillträdd befälhavare för den NATO-ledda fredsstyrkan i Bosnien som nu byter namn till SFOR, stabilitetsstyrkan. Antalet soldater som ska övervaka fredsavtalet har bantats till 30 000 man. Men läget är labilt och krishärdarna många. Återflyttningen i militärt känsliga områden ökar nu spänningen. Det största hotet är konflikten om den smala Bresko-korridoren i nordöstra Bosnien som binder samman de västra och östra delarna av Bosnien-serbernas statsbildning. Bresko kan bli en av de krishärdar där svenskarna får det hett om öronen, men bataljonen har vapen och utbildning också för svåra lägen, säger ÖB.
Jag tycker att i den här situationen så ska man inte måla upp de dystraste situationerna utan faktiskt se på de insatser som nu har gjorts där IFOR och nu ESFOR och den svenska förbandet här nere har ju bidragit till att stabilisera läget så att det är avsevärt mycket bättre än de gånger jag tidigare har varit här nere.
Vad får du för uppfattning om behovet av militär närvaro i Bosnien på lite längre sikt?
Jag har uppfattningen och jag fick den styrkt av generalen Krauts att den militära närvaron är absolut nödvändig. Finns inte den på plats och kan kyla av parterna så är risken mycket stor för att utvecklingen ska gå åt fel håll. Vi måste stanna kvar och ta ett ansvar i den här situationen.
Det sa ÖB Ove Victorin som intervjuades i Tuzla av Ekots Börje Remdahl.
Den 26 december 96, Serbien.
God kväll. Läget skärps nu i Serbiens huvudstad Belgrad. Idag förbjöd polisen alla demonstrationer och tusentals kravallpoliser finns nu på gatorna beredda att ingripa.
Beväpnade med automatvapen tog kravallpolisen befälet över Belgrads centrum idag. Hela stan är totalt avspärrad av uppemot 20 000 poliser. Polisledningen förklarade idag att inga demonstrationer är tillåtna. Men 5 000 av Belgrads studenter trotsade hotet och demonstrerade utan att polisen ingrep. Även oppositionskoalitionen Sajedno trotsade förbudet och manade sina anhängare att inte provocera polisen.
Maximum i min! Nikakvo opinanje nasilu! Izbjegavanje svakog nasila! I da niko na svoju ruku ne ide nigde!
Men demonstranterna, ungefär 30 000, motades bestämt bort av det massiva polisuppbådet som även idag använt batongerna mot demonstranterna. Milosevic-regimen signalerar nu tydligt att den inte längre tolererar de protester som nu pågått i över 5 veckor. Och oppositionen som protesterar emot att den berövades vinsten i kommunalvalen i november fruktar nu att deras ledare kommer att gripas. Idag rapporteras att en demonstrant avlidit av sviterna från misshandeln på julafton då Milosevic poliser brutalt slog ner oppositionens demonstranter och skadade minst 58 människor.
Den 26 december 96. Sydkorea.
Vid en kuppartad omröstning i parlamentet i Sydkorea i morse drev det styrande partiet igenom flera omstridda lagar som bland annat försämrar anställningstryggheten. Besluten ledde till en storm av protester och landets industrier riskerar nu att lamslås av strejker.
Oh,
Sydkoreas fackförbund är kamperädda och samlar sina medlemmar till massmöten i protest mot de nya lagarna. För tidigt i gryningen hade regeringspartiets ledamöter smugit sig in i parlamentsbyggnaden i Seoul och röstat igenom 15 nya lagar som oppositionen motsatt sig. Vi var inte ens kallade, säger företrädare för oppositionen, men regeringen förklarar kuppen med att den tappat tålamodet med oppositionen. Men oppositionen som nu sittstrejkar i parlamentet hävdar givetvis att förfarandet strider mot grundlagen. Och de största fackorganisationerna som har 1,5 miljon medlemmar rasar mot att anställningstryggheten försämras. I Sydkorea har anställningstryggheten hittills varit mycket stor. Dessutom blir det, om nu de nya lagarna träder i kraft, möjligt för arbetsgivare att införa så kallad konjunkturanpassad arbetstid. Redan idag strejkar tiotusentals arbetare. Bland andra har biltillverkaren Hyundai drabbats. Världens största varv likaså. Över 300 arbetsplatser kommer att vara indragna i konflikten innan veckan är slut.
Iran, Nalchiki Tongan, Borongse, Sengjongkorol, Kunbonjoro, Biopal Kumaranira, Kumindejoi, Ninjujin, Kibon Kolirol, Songurise, Nummerandarago, Kandaral Ekitemone, Borongse, Tijangal Lomoso, Hongkongin Hangjengro.
Gisslandramat i Lima, Peru, den 28 december 1996.
I Peru sitter regeringen just nu i krismöte om den utdragna gisslanaffären där drygt 100 personer fortfarande hålls fångna i den japanska ambassadörens residens i huvudstaden Lima. Igår utfärdade president Fujimori undantagstillstånd i hela Lima och hamnstaden Callao. Hans beslut att inte förhandla med gerillan fick enhälligt stöd av kongressen.
Den 28 december 1996. Om Pakistan.
Ska vi fortsätta vår serie reportage om den politiska krisen i Pakistan. I Pakistan är kvinnans ställning mycket ojämlik. Mindre än 10% av kvinnorna där kan läsa och skriva. Men i centrum för de politiska strider som pågår i landet står två kvinnor. Vår utsända har träffat dem. Det är Benazir Bhutto som avsattes som premiärminister i november på grund av maktmissbruk. Och hennes svägerska Shinwa, änka efter Benazirs mördade bror Murtazar.
I öppen bil åker Shinwa Bhutto genom gatorna i Lahore. Shinwa är en 33-årig libanesiska. Hon har genom brutala omständigheter kastat sig in i något som kan te sig bland det mest otacksamma någon kan ta sig för, att leda ett politiskt parti i Pakistan. I september mördades Murtaza Bhutto, Shinwas man. Han var bror till Benazir Bhutto. Han var samtidigt sin systers politiska rival. Benazir Bhuttos man, Asif Zardari, sitter häktad, misstänkt för att ha legat bakom mordet på sin svåger, Benazirs bror. En härva utan like. När jag är med på en presskonferens som Shinwa Bhutto ger i Islamabad är hon inte nådig i sin kritik mot svägerskan Benazir och Benazirs sätt att styra polisutredningen efter mordet på Murtaza.
The way she handled the case and she defended the police officers who were directly involved in the murder and the way she attacked me. Instead of sheltering me and my family, she was denying our right to the heritage of the Bhuttos.
Benazir försvarade poliserna som utförde dådet. Hon angrep mig istället för att bilägga konflikten som jag önskade. Hon nekade mig rätten till familjen Bhuttos egendomar, säger Shinwa Bhutto, och hennes mörka ögon blixtrar. Nu leder Shinwa en utbrytarfraktion av PPP, det parti som en gång skapades av Benazirs och Murtazas far, Zulfikar Ali Bhutto, själv mördad av militärdiktatorn Ziaul-Haq 1977. Kan då Xinhua innebära något politiskt hot, frågar jag Benazir Bhutto, den avskedade premiärministern som skärmat västvärldens ledare och kallats Pakistans undersköna härskarinna.
No, none at all. She's being propped up by the administration and the agencies of the administration. Every day she is being talked to by the caretaker prime minister who criticizes me, or the president who criticizes me and has dismissed the government, or the chief minister. I think she exists in the media, but I don't believe she exists anywhere in the fields and plains of Pakistan.
Hon backas upp av den tillförordnande regeringen och av presidenten. Hon skyltar i medierna, men ute i verkligheten har hon inget stöd. Hon är inget som helst hot, säger Benazir självsäkert. Xinhua Bhutto tar lektioner i urdu, Pakistans nationalspråk. Hon tvingas ha tolk när hon ska framträda inför alla de som inte kan engelska i Pakistan. Ingen av svägerskorna tros ha någon chans när de pakistanska väljarna ska rösta den 3 februari nästa år. Det mest troliga är att PML, Pakistans muslimska förbund, vinner. Xinhuas chans det är att ingå en ohelig allians med muslimska förbundet, Muslim League. Den sortens allianser är inte ovanliga i detta politiskt kaotiska land. Lars-Gunnar Erdansson i Pakistan.
Den 29 december 1996. Sverige och väljarbarometer.
Socialdemokraterna har i den senaste SIFO-mätningen minskat med 3,1 procentenheter, och det är nu nästan jämnt mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Regeringspartiet ligger nu på 29,6 procent och Moderaterna på 29,1 procent efter en ökning med 2,7 procentenheter. Siffrorna för de här båda partierna är de enda hos SIFO som är statistiskt säkra.
Då blir det ju oerhört bekymmersamt, men jag tror inte att det blir så, utan jag tror att det vi nu ser, det är låga opinionssiffror, därför att vi har haft den besvärligaste perioden bakom oss. Och man kan väl ändå säga att det är bättre med en situation där vi har låga opinionssiffror nu, men de värsta åren bakom oss, än de värsta åren framför oss och något bättre opinionssiffror.
I undersökningen säger hela 16% att de inte tänker rösta. Ingela Thalén tror att det där finns många missnöjda socialdemokrater som till slut ändå kommer att rösta på partiet. Enligt SIFO ökar Moderaterna med 2,7 procentenheter, vilket också är statistiskt säkerställt, till 29,1%. Att partiledaren Carl Bildt är frånvarande verkar alltså inte påverka stödet för Moderaterna, i varje fall inte negativt. Och på den andra sidan kan man konstatera att Gudrun Schymans alkoholproblem inte det minsta drabbat Vänsterpartiet. Tvärtom, mer än befäster de sin ställning som det tredje största partiet. De går upp något och hamnar på 14,7 procent. Var fjärde LO-medlem säger nu att han eller hon röstar på vänstern. Övriga förändringar är små. Miljöpartiet får 7,8 procent. Centern får ingen utdelning för sitt samarbete med regeringen, men har i varje fall ökat lite till 7 procent. Folkpartiet får 5,8 procent och Kristdemokraterna 4,6 procent. Det är nu en rad undersökningar och från olika institut som visar att partiet ligger klart ovanför 4-procentsspärren.
Reporter Sten Sjöström.
Den 30 december 1996. Sverige.
Sveriges befolkning ökar med bara 8000 personer i år enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det är den minsta ökningen sedan 1983. Det här beror framförallt på att det föds allt färre barn. Britta H.M. är demograf vid Statistiska centralbyrån.
Det vi ser är att det är främst de förstfödda som har minskat. Många unga kvinnor och män har skjuter nu på barnafödandet, och det ligger väl nära till hands att tro att det dels är en följd av att det är svårt att få ett arbete, ett fast arbete för ungdomar. Och vår föräldraförsäkringssystem bygger ju på att man ska ha ett fast arbete som man kan vara föräldraledig från. Samtidigt är det väldigt många fler som studerar, och under studieperioder har man ju aldrig velat påbörja barnafödande. Så jag tror nog att det indirekt kan säga i alla fall att det är de ekonomiska orsakerna som i stor utsträckning gör att man senare lägger barnafödandet.
Men barn, är inte det något man skaffar ändå, oavsett hur det ser ut i plånboken?
Jag tror inte det. Inte i dagens Sverige med de ganska eller mycket ansvarsfulla unga föräldrarna. Jag tror inte att man gör det i så stor utsträckning. Man brukar ju ibland prata om att, eller det finns en tro som säger att man är arbetslös och vill man istället föda barn. Men det är ingenting vi kan se i Sverige.
Det föds allt färre barn i Sverige. Födelsetalet har sjunkit sedan 1990, då 124 000 barn, till 95 000 i år. Minskningen betecknas som den snabbaste på 74 år. Man beräknar att fruktsamhetstalet här är 1,6 barn per kvinna. Det är ändå betydligt mer än i Italien och Spanien med 1,2 barn per kvinna. Även Grekland och Tyskland har låga fruktsamhetstal.
Om vi tar i Tyskland i alla fall, där räknar man med att det är ganska många familjer som kommer att avstå från att få barn. Någonting som vi ännu i vart fall inte alls tror kommer gälla i Sverige. Och i Italien har jag hört att man, ett barn är det som man lyckas kombinera med ett förvärvsarbete för bägge föräldrarna. Vi måste ju tänka på att vi har kommit väldigt långt i Sverige vad det gäller utbyggnaden av barnomsorg och service till barnfamiljerna. Någonting som just påbörjats i många av medelhavsländerna.
Sveriges befolkningsökning är 8 000 personer, 13 000 färre än förra året. Förändringen beror, förutom födelsetalen, också på att invandringen minskar med 6 000 till 40 000 personer. Samtidigt ökar utvandringen långsamt till nästan 34 000 personer. Inom Sverige fortsätter folk att flytta från landsbygden till storstadsregionerna, främst kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Brita Hohem tror att de minskade födelsetalen kan orsaka problem för kommunerna i sin planering av skola och barnomsorg.
Vi vet nu att många kommuner har en brist på lärare när de här stora generationerna då som föddes 89 och 90 ska upp i skolan. Men samtidigt så kan vi ju nu förutsäga också att de kommer få ett överskott på förmodligen barnomsorgspersonal och barnomsorgsplatser ganska snart, eftersom det är så små generationer som nu kommer efterfråga barnomsorg.
Britta Hohen som är demograf som det heter på Statistiska centralbyrån, reporter Bengt Hansell.
Serbien, 30 december 1996.
Fortsätter vi utrikes. Serbiens president Milosevic blir nu allt mer trängd i den pågående konflikten. Nu kräver Montenegros president att Milosevic svarar på kritiken om det ogiltigt förklarade lokalvalet. Och Milosevics koalitionspartner ställer ultimatum. Reformer måste inledas i Serbien, annars spricker koalitionen.
President Slobodan Milosevic måste omgående ge ett svar till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, om man tänker följa rekommendationerna därifrån eller inte och godkänna valresultaten från den 17 november då oppositionen vann i flera av Serbiens större städer. Enligt den oberoende radiostationen B92 har den montenegrinske presidenten Momir Bulatovic skickat ett telegram till den serbiske presidenten med detta innehåll. Montenegro är den republik som tillsammans med den serbiska numera bildar Jugoslavien. Idag håller Montenegros parlament sammanträde och enligt telegrammet kommer parlamentet att fatta egna beslut i frågan om OSSEs rekommendationer om inte Slobodan Milosevic har reagerat därför innan. Milosevics lilla koalitionspartner, partiet Ny Demokrati, ställer också krav på presidenten idag. Han måste nu visa vilken väg han tänker välja, skriver partiledaren Dusan Mihajlovic. Diktaturens och tyranniets väg eller reformernas. Ny Demokrati kan enbart tänka sig att stanna kvar i koalitionen om president Milosevic väljer en väg bort från diktaturen och inleder reformer i Serbien. Allt fler röster höjs inom Jugoslavien med krav på en reaktion från president Milosevic själv. Och alla tycks kräva att han böjer sig för omvärldens krav och erkänner att han och hans parti förlorade lokalvalen i flera viktiga städer. Igår kunde oppositionen i Serbien läsa upp ett brev från flera stora militärförband i sydöstra Serbien där militären kräver att Milosevic nu tar sitt förnuft till fånga. Annars kommer de att ställa sig i första ledet för att få ett annat styre till stånd. Det har inte gått att få någon bekräftelse på hur många som står bakom det här öppna brevet till presidenten. Men det är i sig ett allvarligt tecken på hur kritisk situationen är för Slobodan Milosevic. Studenterna i Belgrad har idag beslutat att ställa till med ett rejält trafikkaos inne i centrum. Alla demonstranter, studenter eller ej, uppmanas att ta bilen in till centrala Belgrad. Detta skulle bland annat kunna hindra polisen från att röra sig fritt i innerstan. I vanliga fall kör de in med sina stora bussar fullastade med kravallpolis just vid lunchtid. Det här är Kristina Gustafsson i Belgrad.
Den 31 december 1996. Sverige har under 1996 närmat sig försvarsalliansen NATO allt mer.
Under året så har Sveriges samarbete med försvarsalliansen NATO i snabb takt blivit allt mer omfattande. Orsaken är att bara NATO har resurser att leda komplicerade fredsfrämjande operationer som till exempel i Bosnien där då bland andra Sverige deltar. Men NATO-samarbetet präglar också det svenska försvaret.
Samarbetet mellan det alliansfria Sverige och NATO syns tydligast i Bosnien där den svenska bataljonen står under NATO-befäl. Innan fredsinsatsen i Bosnien är över kommer troligen samtliga svenska brigadchefer att ha fått erfarenheter av NATO-samarbetet i fält. Och i alliansens olika staber tjänstgör svenska officerare. I Bosnien hindrar inte alliansfriheten att Sverige nu tar aktiv del i NATOs underrättelsesamarbete på samma sätt som medlemsländerna med en permanent underrättelsestab i högkvarteret i Sarajevo. Höga NATO-officerare säger att de inte kan se någon skillnad på hur svenska förband agerar jämfört med deras egna. Och när överbefälhavaren Ove Victorin gör sitt första besök hos den nye amerikanske befälhavaren för fredsstyrkorna i Bosnien, generalen Crouch, kan han redovisa de sedvanliga lovorden över svenska officerare och soldater.
Som vanligt, vilket är oerhört glädjande, så gav han beröm till de svenska soldaterna och officerarna som är här nere. Det är faktiskt ganska trevligt att som svensk överbefälhavare talar med utländska militärer om de svenska soldaternas insatser.
Sverige tillhör också de länder som är mest aktiva inom NATOs partnerskap för fred, PFF. Och regeringen har förklarat att NATO-samarbetet ska breddas och fördjupas. I höstas deltog svenska örlogsfartyg i en PFF-övning i Nordsjön där en svensk sjöofficer ledde enheter ur NATOs stående sjöstyrka. Samma elitförband som för bara några år sedan av neutralitetsskäl hölls borta från svensk hamn när det kunde vara aktuellt med örlogsbesök. I vår kommer med all sannolikhet svenskt jaktflyg för första gången att samverka med NATO-ländernas stridsflyg under PFF-övningen Cooperative Banners i Norge. Sveriges engagemang inom NATOs partnerskap medför också att både regering och ÖB har flitiga kontakter med NATO-ledningen. I höstas besökte NATOs generalsekreterare för första gången Sverige. Till bilden hör också att regeringen nu verkar aktivt för svensk medverkan i NATOs försvarsmaterielsamarbete. I regeringen är det försvarsministern som haft svårast att omfamna NATO, medan ledningen för utrikesdepartementet snarast drivit på. I riksdagen är det nu bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som opponerar mot det rådande NATO-samarbetet. Övriga partier säger ja till samarbete så länge det inte gäller artikel 5 i NATO-fördraget som föreskriver att alliansens medlemmar ställer upp för varandra i kris och krig. Sverige har på bara ett år tagit klivet in i NATO-samarbetet. Gränsen går vid det formella medlemskapet. Sedan är det en annan sak hur den svenska alliansfriheten uppfattas i omvärlden.
Reporter Börje Remdahl.
Den 31 december 1996. Socialdemokraterna med statsminister Persson i spetsen är spaka efter de sjunkande sympatierna för partiet.
Ja, nu säger alltså statsminister Göran Persson att A-kasseersättningen höjs tidigare än vad som har varit planerat. Den sänktes ju för ett år sedan och A-kassan har varit en av de frågor som har väckt starkast känslor, framförallt inom de fackliga organisationerna. Men nu ska den högre ersättningsnivån på 80% tillbaka, statsminister Göran Persson.
A-kassan är väl det vi har skött sämst, tycker jag, om man ska titta på våra insatser i saneringspolitiken. Det gick oerhört fort och vi har gjort besparingar som har varit större än något annat land har tvingats göra. Totalt närmare 130 miljarder kronor i besparingar och skattehöjningar. A-kassan är det som vid flera tillfällen har tjänat som besparingsobjekt. Och där tappade vi överblicken, tycker jag. Jag hoppas att under 97 kunna göra ett förslag till en ny A-kassereform. Som också innehåller att vi kan höja ersättningen till 80% något tidigare än vi förut har hoppats på.
Och det ska ske inom systemets ram? Ja. Står du fast vid det?
Ja, inom systemets ram. Målsättningen är att klara ut det.
Finns det något annat som blev fel som ska ändras?
Ja, vi har naturligtvis anledning att fundera på en hel del i saneringspolitiken. Men aldrig glömma bort att i huvudsak vart det väldigt bra. Kom ihåg att vi har ju faktiskt klarat statsfinanserna. Vi har fått ner räntorna, vi har fått bort inflationen. Vi har fått kronan återigen värd någonting så att den duger att handla för ute i världen. Men vi har ju klarat ekonomin. Och det är klart att när vi gjorde det snabbt och resolut och bryskt, därför att läget var farligt, då var det en del fel. Och det vore idiotiskt, tjurhuvigt, att inte erkänna detta.
Nyårsafton 1996. Man får inte använda skattepengar hur som helst.
God kväll. Ja, det var fel av utrikesminister Lena Hjelm-Wallén att ge UD-anställda 5 000 kronor var i julklapp. Det säger nu en av riksdagens revisorer. Igår beklagade utrikesministern i Rapport att gåvan väckt så stark kritik, men hävdade ändå att UD har rätt att fatta såna här beslut. Men det är fel enligt revisorn.
Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén har ingen rätt att ge julgåvor vare sig i form av pengar eller något annat. Det handlar om skattebetalarnas pengar, även om utrikesministern hävdar att det kommer från ett överskott i förvaltningen. Det här säger riksdagsrevisorernas första vice ordförande Anders G. Högmark, som alltså reagerar starkt på utrikesministerns uttalande i Rapport igår.
Och när jag kommer tillbaka efter juluppehållet här så kommer jag att ta upp i mina kollegor i revisionen om vi ska lite grann gå djupare i detta. Det här är ett gränsfall mellan revisionen och konstitutionsutskottet. Så att det finns signaler om att även de har blivit intresserade av den här frågan.
Så här sa Lena Hjelm-Wallén bland annat i gårdagens Rapport.
Och jag kan ju förstå så här i efterhand att både tidpunkten, jul, och då kan det liknas då vid en julgåva. Och sättet vi gjorde det på, att det är någonting som har irriterat människor. Och det beklagar jag djupt, för att vi har kunnat valt andra metoder också. Men vi valde dessvärre då den här.
Och med andra metoder så menar Lena Hjelm-Wallén att man istället skulle ha gett gåvor i form av biltelefoner eller datorer. Men det har utrikesministern ingen rätt till att göra, hävdar riksdagens revisorer.
Men man kan ju fråga också utifrån både som riksdagsledamot och som vice ordförande i riksdagens revisorer. Vilka signaler skickar detta till den övriga statsförvaltningen och till olika människor som jobbar i statlig förvaltning?
Efter helgerna kommer alltså riksdagens revisorer att granska hanteringen av julgåvan till de anställda på UD.
Nyårsafton 1996. Kampen om staden Hebron mellan israeliter och palestinier.
Allt talar för att det utlovade avtalet om staden Hebron på Västerbanken inte kommer att undertecknas idag. Trots att president Clintons medlare arbetat intensivt tycks toppmötet mellan palestinierna och israelerna dröja. Och Hebron vet alla att där blir det inte lugnt även om ledarna kommer överens.
Det är ingen upplyftande syn på årets sista dag. Medan överenskommelsen dröjer slåss israeliska och palestinska barn i Hebron och kastar sten. Hatet mellan de båda folken ärvs av nästa generation, vad än ledarna skriver på sina papper. En israelisk soldat tar hand om 10-årige palestinske pojken Omar Faya som fått en sten i huvudet. Järngrinden till den judiska enklaven stängs igen för att hålla stridstupparna åtskilda. Det är inga vanliga israeler som bor i Hebron. De är brinnande religiösa nationalister som tror att Gud givit dem denna stad och detta land. Idag tog några av dem sig in i ett tomt palestinskt hus för att lägga beslag på det. De bad och de sjöng. Palestinierna i grannskapet är oroliga att de 400 bosättarna nu försöker utöka sitt revir. Det får i alla fall inte ske den här dagen. Israelisk polis arresterar 15 bosättare. Medan Hebron nervöst väntar avgörs dess öde av israeliska och palestinska förhandlare i Jerusalem. En uppgörelse i huvudsak klar. Nu gäller det detaljer. Palestinierna kräver frigivning av fångar och garanti för att israeliska trupper snart drar sig bort också från en stor del av landsbygden. President Clintons sändebud Dennis Ross försöker desperat få Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och palestinske presidenten Yasser Arafat att skriva avtal innan nyårsklockorna ringer. Men israelerna hinner inte.